Requiem för en Erinaceus Europeus. Men så obarmhärtigt är livet mot den som har dödat en igelkott att allting efteråt är för sent. Tanken förvånade mig. Förvisso hade dagen ägnats åt studenternas längre textprojekt. Grammatiska kullerbyttor hade diskuterats och månget tema hade genomgått amatörpsykologiska analyser. Men ändå, där satt jag och tänkte på Dagerman. Vad säger du om det? Jag vet inte vem jag talade till. Jag var inte religiös. Men kanske skapade allvaret i stunden en önskan om en högre makt. Någon att i alla fall försöka överklaga utgången av situationen till. Jag vill inte gå ur bilen. Den låga kvällssolen avslöjade skoningslöst smutsen på framrutan med mosade insekter och fågelskit som smetas ut av vindrutetorkarna. Vita, tunna maskrosfrön svepte långsamt förbi över huven. Jag stod stilla på älvan, strax utanför Veberöd. En grusbil mullrade förbi, aggressivt tutande i vänsterfilen. Jag hann uppfatta en knuten näve i fönstret. Efteråt är allting i sanning för sent. Händerna skakade i knät ovanpå de marinblå kostymbyxorna. Jag höll upp dem bredvid varandra, knogarna uppåt och de vänstra fingrarna vibrerade kraftigast. Telefonen som låg i passagerarsätet började ringa. Jag studsade till. Mias nyligen blekta tänder och solbruna ansikte lyste upp displayen. Jag lät det ringa tills det tystnade. Jag hade kanske sett fel. Det var kanske bara en skugga på asfalten. Av ett träd i närheten eller en fågel som rörde sig med vinden och fick det att se ut som att även skuggan rörde sig. En rund liten skugga. Kanske hade jag sett fel. Men det hade smält, dunkat till under bilen. Höger sida hade höjts och sänkts under en sekund. Däckets gummi gnisslat. Det kunde ingen skugga åstadkomma. Jag klev ur bilen. Det luktade gräs och gödsel. En citronfjäril rundade backspegeln innan den flög bort över det gula fältet i öster. Långsamt gick jag runt bilen. En liten buckla under kofångaren var allt som syntes. Den hade jag kunnat få tidigare. Jag inspekterade sällan fordonet. På sidan om den silvriga bilen vid dikeskanten låg en halv igelkott vid slutet av ett meterlångt rött kletigt streck. Blod hade stängt upp på den vita reflexpinnen nerstucken i det höga gräset. Solitära gråvita taggar låg utspridda bland myrgångarna i dikesgruset. Allting efteråt är definitivt för sent. Telefonen ringde igen. Jag hade inte stängt dörren ordentligt och signalerna hördes tydligt. Den lilla nosen pekade upp mot den rosa himlen. Ett mörkt öga var öppet och såg rakt på mig, livlöst, som om den redan stoppats upp av en taxidermist. Det fanns inget att göra, ingen att rädda. En av studenterna hade skrivit om klimatförändringar i ett allt för långt epos och beskrivit den ansvariga människan som fört världen till avgrundens rand som en fekaliernas lerfigur. Jag hade gett det lägsta betyget. Likväl stod jag där vid vägkanten som en lort. Jag hade aldrig dödat någon tidigare. Kanske några myggor, någon enstaka silverfisk i källaren. Grävt ner mesar och talgoxar som brutit nacken mot ett fönster hade jag gjort fler gånger än jag velat. Men inte dödat. Inte på det här sättet. Jag offrade en tom plastmapp från datorväskan och skopade upp den halva igelkotten. Kastade kadavret i långgräset medan jag tyst bad fader vår. Fast jag ju inte var religiös. Mappen slängde jag i bagageluckan. Jag satte mig bakom ratten. Mina skor tycktes lukta blod. I alla fall spred sig en lukt av järn i kupén. Jag öppnade fönstret på dörren och stängde av tonen av panflöjt på radion. Ute var det tyst. Inga bilar körde förbi. Inga fåglar sjöng i skymningslandskapet. Den som har dödat en igelkott åker långsamt hem under tystnad, vilket jag också gjorde. Hemma hade Mia lagat köttfärssås och spaghetti. Spagettin var fläckvis hård, köttfärsen klumpig av ömsom brända bitar, ömsom halvråa, mjuka knölar. Du svarade inte när jag ringde, sa hon. Jag har mördat idag, sa jag. Åh, du ska då alltid vara så dramatisk, sa hon. Ät din mat. Du undrar inte vem jag mördat, sa jag och tömde en halv ketchupflaska över tallriken. Ja, ja, suckade hon och satte sig med rödvit randigt förkläde runt höfterna, mitt emot mig med armarna i kors. Vem har du mördat? Hon hade ätit sig mätt ännu en gång medan hon lagat maten. Det var en igelkott. En liten, söt, oförarglig igelkott. Blev som mos, sa jag. Mos! Hon skakade på huvudet. Vad var det jag sa? Du ska alltid vara så dramatisk. Hon ställde sig vid diskbänken, skakade det sista ur diskmedlet ner i hon och nynnade medan hon skrubbade av stekpannan. Diskmaskinen under mikron var täckt av ett lager tunt grått damm. Det finns väl fler, sa hon. Igelkotten är rödlistad, det vet du väl. Den är farligt nära att försvinna helt. Är det inte bilarna som kör över dem så är det grävlingen som dräper dem, sa jag. Där ser man, sa hon och fortsatte diska. På kvällen snurrade jag i sängen. Ge dig nu, sa hon och slog till mig med handryggen mot axeln. Hon envisades med att sova på rygg. Det ska visst vara bättre för rynkorna i ansiktet. Jag la mig på sidan och stirrade på tapeten. Små svartvita ugglor bildade mönster. Jag undrade om det gjorde ont. Om den fått ungar. Om den väntade ungar. Hette den något? August kom för mig som en omedelbar tanke från ingenstans. Jag hade dödat August. Det hämtar väl mig imorgon. Folkan startade inte idag heller. Jag fick cykla ut. Det gör jag inte om igen, sa hon. Jag hämtar dig, sa jag. Vi stänger 4 imorgon, lördag, du vet, sa hon. Jag vet, sa jag. Hon knullade in hörlurarna i öronen och slöt ögonen till en av sina må-bra-romaner. Jag tittade på ugglarna och tänkte på August. August Strindberg hade också mött den pinniga varelsen som gjort slut på ormen och räddat soldaten i sagan. Men min August var en liten hög av blod av slamsor nu. Jag började långsamt och tyst räkna ner från 100. Jag somnade vid 4, vaknade 7 när Mia stönande rullade ur sängen. Hon hade hamnat på mage trots sin anti-rynk-ambitioner. Oh, jag är så stel, sa hon och linkade in på toaletten. Jag tittade på plattorna i taket, sprickorna vid listerna och spindelväven i hörnen. Men jag såg bara den halva igelkotten. August, blodsmeten, det oseende ögat. Jag låg där länge. Låg tills Mia var klar och försvann ut till en kollega som erbjudit skjuts till handelsträdgården på morgonen. Jag hade texter att läsa, klichéer att upptäcka, obegripliga liknelser att utplåna och ett krig. Ett ständigt krig att utkämpa om huruvida studenterna menade när eller eftersom när de slarvade och skrev då. August. Eller var det en Siri? Tänk om igelkotten verkligen hade en hop av små runda taggbollar till avkommor gömda i en nyponbuske eller i en vildvuxen hagtornshäck. Kanske tultade de runt halvblinda och utstötte svaga skrik av ångest sökande efter moden. Är det så? Frågade jag rakt ut till ingen. Pappershögen på skrivbordet vid sängens kortända förblev orörd. Jag reste mig, klädde mig i ett par av Mias arbetsbyxor. Tack och lov för min klena kroppshydda, en felköpt fliströja som jag inte lagt tid på att byta och raggsockar. Det är väl vad man bär i naturen. Jag körde tillbaka mot Veberöd, vek av in på en smal grusväg och stannade. Mätaren visade plus 22, trots den tidiga timman. Jag tog telefonen. Wikipedia-sidan om igelkottar låg kvar längst fram i historiken. Under dagen sover Inakeus europeus, igelkotten, i sitt bo. Fan, det visste jag ju. Trots att mina examina enbart omfattade litteraturvetenskap. Jag fick vänta till eftermiddagen. På vägen tillbaka kunde jag inte sluta föreställa mig små, föräldralösa taggbollar som låg ute i solen, hjälplösa tills de torkade ihop eller togs av någon girig fågel som flög iväg med dem. Flög till döden. Av ständig oro för stort och smått, jag blev alltmera en igelkott. Först Dagerman. Och nu, Ferlin. Vad hände med mig? Jag frågade rakt ut. Ingen svarade den här gången heller. På väg tillbaka till huset av tegelsten. Jag satte mig vid skrivbordet med högen av texter framför mig. Jag klämde hårt om pennan med rött bläck. Klockan var 10. Telefonen ringde. Tänker du fortfarande på det där pigsvinet, sa Mia. Hej på dig också, sa jag. Ja, jösses, så mycket folk. Alla ska ha blommor nu innan midsommar, sa hon. Det slamrade ljudligt i bakgrunden. Glas krossades. Jävlar! Men det var inte därför jag ringde. Sjukhuset ringde igår. Jag ska börja med sprutorna imorgon. Påminn mig. Puss, sa hon och la på. Utan att tänka vilade jag ögonen på garderobsdörren. Där inne låg lapptäcket från fasterut, den begagnade bärselen från kusinen och de stickade barnsockorna från Mias mormor Maj som man går ur tiden innan det blev några barnbarns barn. Om det nu blir några barnbarns barn. Jag skakade omedvetet på mig, fokuserade istället på August och Siri och de taggiga ungarna. Klockan var 10:10. Allting efteråt är för sent. Vid 14.35 kunde jag inte hålla mig längre. Jag hade sökt runt på nätet istället för att rätta en enda text, ha synpunkter på en endast överflödig och onödig dialog. Från kylskåpet ryckte jag med mig en assiett med torskbitar som flutit runt i vitvinsås i ugnen flera dagar tidigare. Jag ville inte komma tomhänt. På köksbordet stod en vas med exotiska snittblommor, blandade med högst vanliga prästkragar, blåklint och smörblommor. Mia tyckte om det tuktade i kontrast till det vilda. Sex stolar stod runt bordet. Det såg öde ut. Nästan apokalyptiskt. En stor familj hade lämnat hemmet i all hast. Men Mia ville ha det så. Jag tyckte bara att det förstärkte ödsligheten. Även om det så bara var bildligt. Vi två fyllde inte platserna. Vi fyllde inte rummen och det renoverade långhuset. Inte på långa vägar. Jag strök bort lite vätska ur ögat. Gick ut och körde iväg med bilen mellan den tomma gamla ladan och det övergivna stallet. Ute på den stora vägen steg värmen upp från asfaltsbeläggningen som en dallrande hägring. Jag körde tillbaka till samma grusväg, låste bilen och bar med mig assietten med fisk ut i grönskan. Rejäla skor för att ge sig ut på hajk ägde jag inte. Jag hade snörat på mig ett par mörkbruna skinnskor med ett långt jack på ovansidan på den ena. Jag hade gått in i en bokhylla, skönlitteratur P-S, som flyttats av vaktmästaren i skarven mellan terminerna. Rosa och purpurfärgade lupiner omgärdade grusvägen som en allé av blomsterprakt. Jag fann en smal stig och bad någon, inte Gud, jag är ju inte religiös, om att det inte skulle krylla av svarta små fästningar bland stråna. Där långgräset slutade bredde en torr betesmark ut sig. Hundkex och midsommarblomster slokade i kanterna. Jag förebrådde mig själv för att jag hade tagit med mig tallriken och inte tömt ner fisken i en påse eller i ett paket folie. Jag måste ha sett oerhört fåraktig ut. Vad gjorde jag där ute egentligen i vildmarken? Rationellt fanns det inget skäl alls, men när jag kisade tyckte jag mig se August bror lukta efter föda. Siris syster vaktade de små taggbarnen i hopp om att modern skulle återvända. Jag kände på tröjans ficka. Telefonen var inte där. Jag gissade att klockan borde närma sig 3:30. Jag var nog fortfarande för tidig. Under en stor ek mitt i det öppna landskapet fanns en hög slät sten i skuggan. Jag satte mig där, ställde tallriken bredvid mig och betraktade naturen som jag aldrig sett den tidigare. Inte sett den på riktigt. Längre bort, insprängt i ett spannmålsfält av något slag, tronade kornvalmon, lysande som glödande kol med dess scharlakansröda kronblad. I böckerna var det dödens blomma och tröstens blomma. Värmen från solljuset, trots skuggan, gjorde mig slö. Jag lutade mig bakåt, hela vägen ner med ryggen mot stenens svalare yta, och somnade. Jag vaknade av ett högt läte, kanske ett kraxande. Kanske krasandet när assietten gled iväg och slog emot en samling mindre stenar och sprack i fyra bitar. Jag samlade motvilligt upp bitarna av fisk i handen och gömde porslinsflisorna under stenen. Ekens blad prasslade i en lätt bris. En stor fågel svepte över mitt huvud, över ekens krona och försvann bort. Långa orangea ben, vit och svart. Jag visste att man försökt återinföra storken till markerna. Kan det ha varit en sådan? Jag spanade bort över fälten men såg inget. Solen var låg. Ett tunt is svävade över gräset. En kort stund fick jag för mig att en skogssnuva vaktade bland blommorna, gömd bland växtligheten i väntan på att föra mig vilse bland bokar och smårönnar. Jag undrade om syret i luften och processen av fotosyntes fått mig att bli en smula förvirrad. Med fiskbitarna i näven gick jag in på en stig till vänster om eken. Vegetationen tätnade och ljuset minskade. Vad klockan var kunde jag inte ens gissa. Över ett litet kärr låg en träspång som knäckts på flera ställen. Jag hoppade ovikt mellan de torra plankorna. Vridna träd hängde över mig som ett tak av löv och grenar. Efter en stund glesnade träden och marken blev återtäckt av gräs. Jag stannade vid en stensamling som efter en närmare inspektion såg ut att sträcka sig en bra bit bort från mig. Det föreföll vara en mur. Det susade och svischade. Kanske studsade vinden i alla vrår och öppningar. Som när man lyssnar i en snäcka och kan ana vågorna slå mot stranden. En mörk orm ringlade kvickt undan framför mina fötter. Hjärtslagen skenade fortare än jag hann hoppa undan. En hög av gamla löv låg mot en bottensten i muren. Det prasslade plötsligt ljudligt och jag höll mig stilla. En stor igelkott trippade ut i det svaga solljuset. Sniffade runt med nosen, gick ett par meter åt höger, vände och försvann kvickt in under en låg hassel. Jag gick långsamt och så ohörbart jag förmådde efter den. Är det du, Augustbror? Frågade jag. Ingen svarade. Bortom ett lågt buskage bredde en gammal åker ut sig. Runda stenar låg utslängda huller om buller. Stora pölar hade bildats i mitten där jorden såg ut att ha sjunkit samman. Tre svartvita tofsvipor flög upp för att sedan fladdra ner fram och tillbaka som om de blivit berusade av höjden. Jag gick ett par hundra meter, stannade ibland och lyssnade efter ljud som kunde komma från August, men ingenting hördes. Jag gick tillbaka till hasselbusken, la fiskbitarna som blivit varma och klibbiga i en hög på marken. Varsågod, sa jag till alla och ingen och började gå mot bilen. Efter ett par vändors irrfärder var jag åter i lupinlandet och låste upp Volvon. 23 missade samtal från Mia visade telefonen från sin plats i mittkonsolens djupa fack. Jag höll andan när jag ringde. Klockan var 6:30. Vad i helvete håller du hus, skrek hon. Jag glömde, sa jag. Förlåt. Vad har tagit åt dig? Vad är du? Jag är hos... Det spelar ingen roll, sa jag. Nej, nu kommer du hem så får vi prata om det här. Jag förstår inte, jag la på. Det hade aldrig hänt förut. Jag placerade telefonen i facket igen och på väg att gå runt till förarsidan, men jag mäktade inte med mig. Vad hände med mig, sa jag till ingen. Ingen svarade. Jag har aldrig sett en sådan för naturen. Det brann i fälten av gult och gyllenbrunt i det låga solljuset, strålade av rött och rosa och grönt likt norrsken där blommorna vajade. På andra sidan grusvägen betade ett tiotal kor. Där borta, bland buskar och sly, väntade Augusts bror och Siris syster och barnen med små mjuka taggar och korta ben. Gömda av tunga, gräddvita blomklasar, omhuldade av flädens söta dofter. Jag mäktade inte med sprutorna, tabletterna, väntan och det negativa testet som inte ändrade sig hur man än såg på det i olika ljus, hur man än vred och vände på stickan. Jag vände åter till den smala stigen och kom att tänka på slutfraserna och Ferlin. Jag önskar inte bli biten, fast jag är konstig och liten. Ja, konstig är jag till övermått och en besynnerlig igelkott. Till dessa spjut som jag sträcker ut har genomborrat mig själv förut. Så ber jag, vänligen bara, gott folk att låta mig vara. Citat, fragment och referenser från Att döda ett barn av Stig Dagerman, Av ständig oro, Nils Ferlin, Gullhjälmarne i Olleberg, August Strindberg.